Nu ska vi se. Här. 1989. Kylig novemberluft. På spaning. Ut med vattnet. Jag är inte här nu heller. Ensamheten hugger ved i skogen bakom mig. Det här var ju bra. Varför refuserar de det här för? Jag lägger mina ord framför dina ögon. Är de värda något? Det är så lätt att blanda ihop. Är det texten som är dålig? Eller är det jag? En del bränner upp sina refuseringar. Andra stoppar in dem i pärmar. Vissa sliter dem i stycken. Andra läser dem och tystnar. Hej Rickard, tack för dina dikter. Det är inte oävet det du skriver, men dina dikter skulle vinna på att du slipade bort några av de mest romantiska fraserna. Med vänlig hälsning, Ola Larsmo. Varför börjar man skriva poesi? För att koppla upp sig mot världsalltet. Bli mindre ensam. Gestalta något man inte har något annat språk för. Ganska snart kommer andra saker in i bilden. Är det tillräckligt bra? Håller det någon litterär kvalitet? Jag behövde någon som läste, bedömde. Själv kunde jag vara fullständigt distanslös till mina texter. När jag fick den där första refusen från Ola Larsmo på Bonniers litterära magasin skämdes jag. Det var som att stå naken. Och det där ordet han skrev, oävet. Jag läste det om och om igen. Det var något han skrev, bara för att vara snäll.
Den här formuleringen som du alltså störde lite på, det kanske rent av var så att det var meningen att du skulle göra det. Därför att en del texter som är på väg någonstans. Och då säger man, nu tar jag chansen eller rent av risken att vara lite rak och ärlig mot den här personen. För jag ser någonting här som verkligen skulle kunna bli något. Och kan de då ta utmaningen så kommer de igen. Så går man hemma och skummar. Liksom, hur fanken kan han säga sådär om mina dikter som är genialiska? Men om man då vågar gå in i den här läroprocessen. Som det faktiskt innebär att stöta sina texter mot någon annan och få respons och sådär. Om man går in i den processen, då tror jag man kan utvecklas.
Du skriver både flyhänt och med en fin känsla för ordens valörer. Däremot känns huvudpersonerna i din text mer som karikatyrer än människor av kött och blod. Här saknas både nerv och djup, vilket gör att manuset aldrig blir mer än en kliché.
Det är så lätt att missförstå ett brev. Man ser inte det den andra skriver. Bara det man själv vill läsa in. Och sen sitter de där raderna där, kvar i huvudet i 30 år. Tillbaka i hemstan, Uppsala. Stadsbiblioteket inte långt från Fyrisån. En skylt med reklam för ett kommande poetbesök. Jag och författaren Ola Larsson sitter i ett rum på personalkontoret. Bara några hundratals meter från den där lilla inpyrda lägenheten där jag en gång satt och skrev mina texter.
Jag har ju nyligen översatt Stephen Kings bok Att skriva. Och man får ju säga att han är en mycket framgångsrik författare som har hittat sin publik. Men han beskriver sin läroprocess. Alltså att han som mycket, mycket ung, jag tror som 16-åring, började skicka sina första noveller till olika tidskrifter och blev ofelbart refuserad. Och den första refus han fick satte han upp på en spik på väggen, för han tyckte ändå att det är lite tjusigt att ha fått ett riktigt refuseringsbrev. Och sen skriver han lakoniskt att när jag var 19 så var jag tvungen att köpa en längre spik, säger han. Så att jag tror ändå att den blir författare inte bara som gärna skriver och som faktiskt har någonting att säga, utan också de som orkar ta till sig refuserna. För tittar man på kända författare, ta en sån som Lars Ahlin. Jag tror att han fick sin tionde manus utgivet eller någonting sånt. Och då kan man säga att man antingen är för dum för att fatta, eller att man verkligen har ett sånt inre tryck att man bara måste fortsätta. Och till sist så lär man sig. För alltså skrivande är det en läroprocess. Inte minst måste man läsa väldigt mycket för att se vad man inte ska göra, va? Vad som inte funkar. Men man vill ha en kvalitetströskel. Man vill komma upp och säga min text var tillräckligt intressant för att någon ska publicera den och mångfaldiga den. Och det är ju den ribban man själv vill segla över.
Ja, för jag tänker så att man kan ge ut själv och man kan, ja. Idag är det mycket större möjligheter att faktiskt göra det själv. Och du kan, men då ligger ändå den här krypande känslan så här, det här var för att de inte, det här var inte tillräckligt bra, så du ger ut det själv. Alltså att man lägger en, det kanske bara jag som gör det, men jag tänker att...
Det finns ju exempel på författare som har börjat så också, att man har gett ut en bok på eget förlag och sen blivit erkänd som en viktig författare. Det gäller Erik Lindegrens Mannen utan väg, va, som han gav ut på eget förlag och sen blev han en av de stora svenska poeterna, så ingenting är omöjligt. Men vad man far efter, tror jag, det är det här som litteratursociologerna kallar för grindvakter. Man vill det ska stå någon där och säga att den här texten är faktiskt riktigt bra, hörde du. Därför angår den många människor och därför ska vi se till att många får läsa den.
Tack för dina dikter. Tyvärr ger vi i dagsläget inte ut poesi och ber dig därför skicka till andra förlag.
Hur ser du
på det? Ja, där. Du ställde in den här och då finns det bredvid dig... Är det böcker av olika slag? Samuel Beckett.
Och där då, Janet Winterson.
Ja.
Sadie Smith.
Jag lämnar stadsbiblioteket och går genom stan. Kanske var det ett omedvetet val att träffa folk just här. Att röra sig i sin egna lilla historia av refuseringar. Hur många var de egentligen? Till slut gav jag upp. Bytte konstnärlig bana. Flyttade.
Fina jordgubbar, 2 kronor.
På Övre Slottsgatan, alldeles intill Carolina Rediviva, finns en skylt med katter som rör sig över gatan. Det här är Pelle Svanslös kvarteren. Bakom ett staket bor författaren Elin Kullhed. 2014 debuterade hon med ungdomsromanen Gudarna.
Och kolla, här är liksom... Baksidan av det här ganska fina refuseringsbrevet så är det då porten in till Albert Bonners förlag. Det är väldigt så här symboliskt. Mm. Det är dörren du ska in i.
Jo, men det är också det. För det är som symbol. Det är som den ultimata symbolen för den här acceptansen. Så här, välkommen in genom den här dörren. Välkommen in till kärleken eller till värmen. Och så jag hade ju ända sedan jag var 17 då. Jag hade den här tanken om att jag skulle bli en författare på Bonners. Liksom. Jag gjorde till och med förlagspraktik. Bonniers för att jag ville liksom bara in i det där rummet liksom. Men det gick ju inte så bra. Och jag tror att många författare liksom söker sig till refuseringen på ett eller annat sätt. Alltså, ja, men alltså, det är liksom en aspekt av det. Jag tänker att många författare lever eller liksom har någon slags ha med sig någonting med att bli avvisad. Och att, alltså nästan som något så här urspår inom en. Att man nästan söker efter avvisningen och acceptansen. Alltså man lever liksom mellan de polerna. Avvisad eller accepterad. Avvisad eller accepterad. Så. Och en refusering är ju på något sätt en väldigt stark bild av det. Alltså så här, nej. Liksom, en avvisan. Så. Så att jag kanske inte säga att man pundar på den kraften, men lite så.
Du säger man.
Tror jag. Ja, nej, men jag tänker ju utifrån mig själv, ja. Men jag tänker också utifrån att jag lever med en författare, alltså att man har det här med så här avvisningen, alltså så här djupt inom en.
Som
ett
grundspår.
Liksom. Ja, men som ett grundspår igen. Ja, ja det, jag men tror det.
Det är
tror
jättespännande.
Det. Ja, att man på något sätt så söker sig till det och liksom stångas på något sätt efter den här acceptansen, att bli accepterad till slut. Så.
Om du pratar utifrån dig själv, alltså din egen erfarenhet av det här då?
Ja, men det är nog den jag pratar om, absolut. Att jag själv har hållit på med det liksom hela livet, så. Och,
men som en drivkraft också.
Som en drivkraft, men också att man pallar det. Liksom. Man pallar att bli refuserad. Och det gör jävligt ont. Men sen så ska man liksom på det igen och bli till slut accepterad, tänker jag.
Men det känns som du har funderat mycket på det här. Alltså det låter som att du har tänkt på det.
Jo, men jag har tvingats liksom att tänka på det nu efter att min... Alltså att jag till slut gav ut en bok. Alltså att jag faktiskt hamnade där och så här, ja men... Det här händer, det här blir på riktigt och den här texten är accepterad liksom, så att det var så stort ett stort liksom ögonblick i, ja, men i skrivande livet så, och i livet. Men sen då så blev det ju en sorg, för det, jag tänkte bara säga det att jag trodde ju att när boken väl kom ut, alltså när den här acceptansen liksom väl var liksom avklarad, så skulle allt lösa sig. Hela livet liksom skulle få sin liksom slutgiltiga så här, ja men, frid liksom. Och så blev det inte så. Och det var ju en smärta liksom. Att så här, ja, det var den här lilla boken som vi ställde in i bokhyllan. Och alltså, åh, det är så jobbigt att bara hålla på med de här starka krafterna. Att så här, hålla på att lägga sitt liv i händerna på en liten bok liksom. Det är jättejobbigt. Och att jag därför har tvingats tänka lite kring den med refusering. För att det var lite så att jag, ja, men nästan var tvungen att sabba lite för mig själv. Att jag så här, ja men okej, okay, jag har gett ut den här boken och det har gått skitbra. Jag har fått jättefina recensioner. Men att jag var tvungen att punktera det lite för att jag...
Hur då?
Ja, men alltså det, jag tror att det är en psykologisk mekanism. Det här är bara vad jag tror. Jag, det var inte som att jag så här satte mig och bara tänkte nu ska jag punktera den här framgången. Men jag tror att i efterhand, att, alltså jag ser att det var nog det som hände. För att jag skrev ett halvår liksom efter att den hade kommit ut. Så skrev jag igen, på något sätt, kom in i ett flöde liksom, bara skrev och skrev. Ja, men på ett jävligt sopigt manus. Liksom. Som jag då... nästan, alltså jag fattade ju någonstans att det här är bara skit. Och ändå så var det som att jag var tvungen att skicka det till min förläggare och få ett nej och sen på något sätt återigen leva med den där skammen. Vad fan trodde jag att det här var bra liksom?
Dina bidrag var bland de bättre i antologin. Tyvärr håller inte helheten tillräckligt hög kvalitet och därför måste vi tacka nej.
Det som fascinerar mig just med det här fenomenet, som också kanske drog mig till det fenomenet, var ju att de här situationerna, de här bedömningssituationerna på förlagen är på något sätt allt eller inget. Antingen så blir man antagen eller så blir man refuserad, och så sätts ens, vad man ska kalla det för, litterära karriär i två olika riktningar, som två olika världar. Och just de här tillfällena, de här bedömningssituationerna där saker ställs på sin spets, det var nog det som gjorde att det här ämnet lockade mig.
Jag slinker ut på Övre Slottsgatan igen, passerar den lilla biografen, bort mot universitetsområdet och botaniska trädgården. Där brukade jag vandra omkring som en osalig and, med dikter i huvudet och dröm om publicering. Jag gick in på den lokala bokhandeln, bläddrade bland böcker och försökte se om också mina texter skulle kunna funka mellan pärmarna. I ett rum på sociologiska institutionen träffade jag Henrik Fürst, som skrivit avhandlingen Selected or Rejected, Assessing Aspiring Writers' Attempts to Achieve Publication.
När det kommer till de här aspirerande författarna, kan det finnas en känsla av att vem som helst skulle kunna lyckas med att bli utgiven. Samtidigt så vet man att alla kommer inte att lyckas. Så på något sätt så är det den här föreställningsförmågan, tro och hopp som finns, som ställs emot den här obönhörliga strukturen av att alla faktiskt inte kan lyckas. Och när de här två världarna möts så är det ju en kollision. Det finns en oerhörd skörhet i det där som kanske också är lite skrämmande i och med att det finns så många som har investerat så mycket tid och så mycket av sig själva. Och sen ska allt bedömas av ett förlag eller kanske ett par förlag. Och beroende på det beskedet så sätts då livet i två olika riktningar. Antagen eller refuserad. Och det är ett väldigt existentiellt tillstånd som man befinner sig i. För att det handlar om vem är jag och vem kan jag bli?
Och vi tittar på själva refuseringarna. Och tittar på vad är det för... Alltså, för du nämnde att det finns liksom olika typer.
Mm.
Vad är det för olika typer? Om vi skulle gå närmare in på de där.
Ja, det finns ju då olika sätt att hantera refuseringen. Konsekvensen av att bli bedömd av ett förlag. Och vem är det som bär ansvaret för den här refuseringen? Och ser man det som ett misslyckande eller inte? Och så finns det de här, man kan ge ursäkter. Att man då erkänner att det är ett misslyckande. Men att man förnekar att man själv bär något ansvar. Till exempel att man skyller på förläggarna då att de har oklara kriterier. Eller att de inte vet vad de egentligen håller på med. För en gång i tiden så refuserar de ju Pippi Långstrump. En gång i tiden så refuserar de Stephen King och så vidare. Och mitt manuskript kanske är ytterligare ett exempel på det. Och det vet man inte. Och det är det som min avhandling handlar också om. Den här inneboende osäkerheten som finns i den här marknaden för skönlitterära manuskript. När man skickar in manuskripten till förlag. Att det är ingen som riktigt vet. Att det inte finns några fasta och klara kriterier. När man frågar liksom förläggaren, liksom, men vad är det ni letar efter? Så blir det ofta väldigt abstrakta saker som de berättar om. Ja, vi vill se att det här är ett manuskript som är bra inom den här genren. Liksom. Och på så sätt så finns det inga klara kriterier. Och det här skapar ju en grundläggande osäkerhet både för författare och förlag, särskilt när det kommer till de här obeställda manuskripten som kommer in till förlaget.
Varmt tack för ditt förslag. Det innehåller flera intressanta teman, men känns samtidigt både spretigt och otydligt. Vi har därför beslutat oss för att inte gå vidare.
De flesta människor ser världen på samma sätt. Det är inte särskilt spännande. De har inte särskilt mycket intressant att komma med. De har inte tänkt efter eller har inte den kapaciteten. Och det spelar ingen roll hur hantverksmässigt begåvade de är. Hur mycket de jobbar med en text eller hur många kurser man går. Hur liksom håller på med en roman i 10 år. Det blir dötråkigt i alla fall.
Hur mäter man egentligen litterär kvalitet? Finns det några särskilda definitioner på vad som är riktigt bra? Jag lämnar Uppsala och sätter mig på ett tåg till Malmö. Tar en taxi till Seved. Författaren Gabriella Håkansson möter upp mig i trappen. Gabriella debuterade med romanen Operation B 1997 och har sedan dess gett ut 4 böcker.
Jag har ju varit kritiker i snart 30 år och även läst lektörmanus. Jobbat med skrivarskola. Alltså jag har sett text i alla dess former. Och det blir nästan lite absurt att ju äldre man blir och ju mer man har läst, ju svårare det är att ringa in och sätta fingret på vad som är kvalitet. Men det är också desto lättare att hitta det. Man kan öppna ett manus och läsa 2 sidor. Så vet man direkt. This is it, liksom, det här är så bra. Det är syntaxen som avviker. Det är hela liksom blicken. Hur orden formas för att skildra verkligheten. Det handlar om att texten avspeglar den man är som person. Alltså det sätt man ser världen på. Och om man är en människa som ser världen och tingen med nya ögon. Men speciellt liksom ur ett annat perspektiv. Det är då det liksom bara glimrar till.
Det regnar i Malmö. På andra sidan gatan sitter ett par duvor på fönsterblecket och väntar på att bli matade. Jag tänker på att man måste lära sig kunna skilja på person och verk när man jobbar. att trycket på att få ur sig något måste vara större än rädslan för att bli refuserad. En väg kanske skulle vara att slippa gå via förlag, starta ett eget eller ge ut sina dikter på en blogg. Slippa hela den här muren av nejsägande gatekeepers.
Det stora problemet med författare, de blir så lätt bittra. För nästan alla författare så är boken Kristus. Det här är liksom en kulturell grej i våran, i den här västerländska kristna kulturen där vi väntar på frälsning hela tiden. Mm. Man ger ut en bok, då ska man bli sedd. Då ska hela allt det som saknas i livet falla på plats. Och jag har sett det jättelänge, det verkar inte ändras med tiden. Eller om man är en smal författare eller man är en bred författare, om man skriver poesi eller om man skriver prosa. När man ger ut sin bok, då ska man bli bekräftad. Då ska den här känslan av bekräftelse som man saknat hela livet komma. Jag trivs inte med känslan av att stå och banka på porten. Dels är det ju en konstruktion som vi konstaterat. Även de som står allra längst in i det heliga upplever ändå att de står utanför. Att de inte är sedda, att det är inte bra nog. De känner sig inte bekräftade. Jag vill inte vara i en sån känsla.
Hur har du gjort då?
Ja, men jag har försökt fundera, vad är det som är roligt? Hur kan jag göra skrivandet till en process eller någonting som är bra för mig, som är roligt att göra? För det här är något jag ska göra hela livet, kanske varenda dag, i 20-30 år till. Då tackar fan för att man måste tycka att det är roligt och inte gå och vänta på att det roliga ska ske några dagar var femte år när boken kommer ut och det blir recensioner och eventuellt någon form av bekräftelse liksom publikt. Bekräftelsen måste komma i arbetet.
På ett sätt kan man säga, men du har ju den tilliten. Mm. För du har de här fem böckerna i ryggen.
Ja, eller det är inte fem böcker tror jag. Jag känner för människor som gett ut 10 böcker som inte har tillit. Alltså som vacklar fortfarande. Jag känner människor som har tjänat massvis med pengar på sina böcker. Som fortfarande känner att de inte är bekräftade nog. Det finns också väldigt framgångsrika författare på de allra största förlagen som blir refuserade. Det talar de naturligtvis inte om. Men så är det ju.
Det har ju också kommit in många fler parametrar. Det är svårare kanske för förlagen idag. För att du måste ta hänsyn till att du kanske inte kan ge ut den här boken. För det kommer göra så att det här blir mycket mordhot. Det kommer in, alltså det har blivit mycket mer känsligt med vilka som kränks och inte kränks. Så jag tänker att det är så många parametrar. Alltså många så här, som inte bara handlar om, är det en bra litterär text?
Ja, men och vad svensk du är nu då. Tror du att det finns en tidsålder där de stora förlagen satt och var goda och frågade sig, nej, är det här en bra litterär text? Och att det är bara det handlar,
ja,
om.
Är jag svensk naiv nu?
Ja, du är svensk naiv tycker jag. Vi tror så fruktansvärt mycket på den goda...
Det fanns en god tid.
Det fanns en rättvisa. En demokratisk rättvisa där det inte gjorde skillnad mellan dig och mig om jag var bra eller du var dålig.
Utan och förlagen tänkte bara på litterär kvalitet.
Exakt, det fanns ingen nepotism, det fanns ingen överklass som kunde köpa in sig på förlagen. Det fanns ingen vänskapskorruption, det fanns ingenting. Utan det fanns liksom den goda demokratiska svenska rättvisan. Och det är guldåldern som vi har lämnat bakom oss. Och det är det som hela tiden liksom allting faller tillbaka på för all evig framtid.
Jag hörde av den här forskaren som hade skrivit den här boken om, eller avhandlingen om refusering, att var fjärde eller femte svensk har en dröm om att skriva en bok.
Ja, jag vet, de längtar efter Jesus. Jag säger ju det. De tror att boken ska rädda deras liv. De tror att boken ska göra dem lyckliga. Mm. Väldigt få människor när man frågar, skulle du vilja sitta framför en dataskärm i tystnad och ensamhet 8 timmar om dagen de närmsta 3 åren? Då reser sig folk och springer. Det vill de inte göra. Men de vill skriva en bok.
Dessutom när du väl har skrivit då färdigt så kanske den hamnar på
skräphögen.
Nej, kanske den hamnar på det här biblioteket i Vermont som bara
just
har refuserade manus.
Precis, då kanske boken refuseras.
Tillbaka i Uppsala, under domkyrkotornen, med kajorna i grått släptåg på himlen. lärde jag mig något av alla refuseringar. Fick de mig att utvecklas, tänka i nya banor, eller misstolka det mesta för personangrepp. Elin Kullhed igen.
Den texten var ju oerhört viktig. Alltså den var jätteviktig för mig, för att det var första prosatexten jag någonstans skrivit. Och den började jag skriva som efter ett pistolskott, alltså 2010. Efter en, så här, att jag hade åkt hem på motorvägen från Nynäshamn mitt i natten, en sommarnatt. Och hade min första dotter som var bebis, typ satt med henne och höll på och försökte lugna henne eller någonting. Och så bara swishade vi förbi så här, en kvinna som går på motorvägen. Så här, 4:30 på natten. Och en snubbe som vandrar på motorvägen lite före henne. Och sen en så här polisbil som står öppen med... Alltså så här, så det var någonting med den där utsattheten. Att gå ensam mitt i natten på motorväg. Som också så här, resonerade i mig. Och då började jag skriva där och då. Och sen höll jag på med den i 4 år. Och det blev alldeles för... En alldeles för privat text. En alldeles för så här, inåtvänd text som inte liksom kunde nå fram till en läsare.
Men märkte du själv, eller var det först i mötet med liksom...
Nej, jag fattade inte det förrän jag tog med den här texten till en romankurs på litterär gestaltning i Göteborg. En halvårskurs våren 2014. Och jag bar liksom med mig det här manuset som ett litet barn och bara så här, det här behöver bara lite slutfix, sen ska det ut i världen liksom så. Så då kan man ju säga att den första refuseringen fick jag egentligen då, där och då, av Sara Stridsberg, som var hon som var min lärare och som läste manuset. Vilket var extremt betydelsefullt att hon faktiskt var rätt så här, inte hård, inte skoningslös, men bara så här rakt upp och ner. Och det är väldigt värdefullt som skrivande, att man får någon som faktiskt bara så här, ja men du... Och speglar ens text. Och bara säger, men det här...
Men då tänker jag ändå så här att... Jag tänker på det här att det finns ett bibliotek i Vermont som samlar på refuserade manus. Och det var ju när jag läste om det biblioteket som jag tänkte att det här med refuseringar är spännande. Och det, att det liksom bakom alla utgivna verk så finns det ju alla de som inte... Det där osedda, det där vi inte ser. Och då tänker jag det här ett exempel på att... Det som inte kommer ut, alltså det finns, att det har sin vikt. De refuserade verken har en betydelse.
Mm.
För uppenbarligen så hade den här texten som du ändå jobbar med en betydelse.
Ja, men måste de nödvändigtvis bli lästa? Jag tror faktiskt inte ens att de alltid är skrivna för att bli lästa. Jag tror att det är en jätteskillnad mellan texter som är skrivna för att bli lästa och de som är skrivna för en själv. Så. Det är en av de största skillnaderna jag själv har märkt.
Hur då? Berätta.
I skrivandet. Jo, men för sen... Jag sket ju i den där... Liksom, vad de hade sagt på den där kursen. Och skickade in mitt manus till de stora förlagen ändå. Liksom. Och så fick jag ju en jättesnabb refus från Natur och Kultur. Vilket var guld värt. Alltså en jättebra... Alltså så här, jag har sett din text. Jag ser det här. Jag ser den här potentialen. Och jag skickade ett svar. Ja, jag ska ändra. Jag ska fixa det här. Men när jag skrev det... till den förläggaren. Jag kommer fixa det här. Då fattade jag kommer aldrig fixa det här. Jag lägger ner det här manuset, det är dött. Och då, för första gången, kunde jag börja skriva en text som verkligen ville bli läst.